Välkommen till MSDN Radio för vecka 37 och 38. Och nu är hösten äntligen här så vi kan koncentrera oss på att verkligen utveckla program och slipper behöva få solblänk i våra skärmar. Och vi som är samlade här ikväll som inte har absolut några solblänk i våra skärmar just nu, för klockan är lite över 9 på måndagskvällen. Det är jag, Dag König, och som finns mina kollegor Danveig Tran och Robert Folkesson. Sen har vi faktiskt lite speciellt, vi har två special guests här. Vi har Fredrik Normén från Squid och Håkan Fors från Forefront Consulting Group. Jag tänkte, kan inte du Fredrik, du har ett nytt företagsnamn och så. Kan inte du presentera dig och sen Håkan lite mer för de som inte känner er?
Absolut. Fredrik heter jag och har startat ett bolag tillsammans med några stycken som heter Squid. Och fokus är coach om mentorskap och arkitektur och design och utveckling. Och jag själv har jobbat då med Microsoft-teknik och arkitektur och design under många år, cirka 13 år nu i branschen.
Oj, är du så gammal?
Ja, i branschen i alla fall.
Okej. Alltså inte 13, ja, vad bra. Håkan, vad gör du? Sen jag träffade dig så har du ju bytt jobb också faktiskt.
Ja, numera så jobbar jag på Forefront Consulting Group som konsult. Och har väl gjort det ungefär i de senaste 16 åren ungefär. Forefront är ett konsultbolag som jobbar med att försöka koppla ihop kunders affärsmodeller via affärsarkitektur och lösningsarkitektur ner till implementation. Och jag är väl framförallt med i den delen som är implementation. Och brinner även varmt för lean och agilt. Så att håller på med en del mentorskap och liknande där också.
Jag tänkte det från början nu när du berättade om det här, Håkan, att hur tycker du har, och det får ni jättegärna ni andra hoppa in också, Danveig och Robert, om ni inte har somnat än, hur det går här som är programutveckling och lean och kanban och skrum. Det börjar nästan kännas lite gammalmodigt. Vad tycker ni har hänt sen det var som hypast?
Vilket då, systemutveckling eller?
Jag tänkte programutvecklingsmetoder. Eller är det precis som du säger, Håkan, att vi är bara mossiga egentligen och det här hjulet det återuppfinns hela tiden och vi måste alltid ha något nytt bara att tänka på för att annars är det så tråkigt att utveckla?
Jag tror vi tenderar till att hugga på det som är nytt och vill se nya och spännande saker och att de nya och spännande sakerna ska lösa alla världens problem. Och lean kanske kan vara någonting sånt, även om det har funnits ganska så länge. Kanban-metoden är definitivt någonting nytt och spännande som jag håller på med väldigt mycket just nu. Och ser väl det som världens frälsning kanske. Nej, jag vet inte.
Jag kommer ihåg när jag läste på skolan så fanns det ju någonting som heter Taylorismen. Och om det var han eller någon annan, han kom fram till att arbetade bättre bara... Han hade en radio in hos arbetarna, så när de gick in så skruvade han upp ljudet och då arbetade de bättre. Och så stängde han av ljudet också någon senare och då arbetade de bättre. Det var bara förändringen i sig själv som var bra på något sätt för arbetarna. Då liksom högg de tag igen. Mm. Är det så med sånt här också?
Kanban syftar ju till att skapa bara som en katalysator för att skapa förändringar i processer för att förhoppningsvis skapa förbättringar på ett kontinuerligt basis. Så att kanban i sig är ju ingen utvecklingsmetod utan snarare en katalysator för att skapa förbättringar. Så att nog är det så.
Fredrik, du som också har varit ute väldigt mycket, hur känner du efter den här vågen? Eller är vi efter vågen överhuvudtaget?
Nej, alltså saker och ting går ju går ju upp och ner hela tiden, både inom systemutveckling och andra branscher. Man ser ju att saker och ting som var förr, de börjar man ta tillbaka nu och inse att det var rätt. Och så är det på sig upp och ner, likadant som ekonomin går upp och ner.
Men vad intressant, vad tycker du det är som man tar tillbaka som var bra förr?
Ja, förut hade man ju till exempel, ska jag dra något exempel, bara kring datorer så hade man tunna klienter förr i tiden, så försvann ju det och ersattes med desktop-applikationer. Och nu senare tid så börjar man ju prata om rika applikationer som går mer eller mindre i browsern och så vidare, vilket innebär att man inte behöver så kraftfulla maskiner och kraftfull eller massa program på datorn. Men alltså det går ju upp och ner hela tiden.
Förhoppningsvis går det både upp och ner men också lite framåt.
Ja, absolut.
Robert, du som också har suttit av några år på utvecklarstolen, hur ser du ut ifrån din position nu också som arkitekturevangelist och tänka där?
Jag tror väl att det är väldigt många organisationer och verksamheter där man fortfarande kör på sin utveckling som man har gjort under många år. Samtidigt som det framförallt i konsultbranschen har blivit väldigt hett med agilt och lite grann som utvecklare så känner man väl att det här är ett nytt tänk, ett lite nytt sätt att arbeta, bra metoder att ta till sig som också har gett mycket bra resultat. Men sen tror jag också att jag har sett vissa tendenser till att man lite grann släppar på den här agilstämpeln på projekt och sen så kanske man ändå när det kommer till kritan faller tillbaka i gamla metodiker och frågan är hur pass agilt man egentligen arbetar fast man säger att man gör det. Så att, när det gäller Kanban så är jag inte så jättepåläst. Men visst, det härstammar väl från bilindustrin från början, va?
Det stämmer. Själva ordet Kanban kommer ju från japanskan och används som ett signalkort kan man säga i tillverkningsindustrin. Men metoden Kanban med stort K som de brukar säga då, den är egentligen ett sätt att titta på att skapa förbättringar i sin process oavsett vilken process man börjar med.
Och
lustigt nog så de två case studies som David Anderson som har skrivit Kanban-boken var båda Vattenfallsprocesser faktiskt.
Så det skedde inte så att det var en, om man säger då, en agil process utifrån den här förändringen utan det var bara att det var en bättre vattenfallsprocess istället, egentligen.
Det är helt riktigt.
Intressant. En sak som, om jag får byta lite ämnen då, det är en sak som har hänt då under de senaste åren, speciellt då sedan internet men även sedan 2000-talen, det är ju att vi börjar ju arbeta mer ihop. Vi har ju egentligen nya gränser mellan hur vi samarbetar med folk. Jag försöker ju egentligen helt enkelt byta över till sociala medier. Och jag tänkte på en sak där att du, Fredrik, har ju tänk lite nytt där för att kunna då dela saker och ting och mer bestämt programkod med utvecklare över hela världen. Kan du berätta om det här projektet och hur det startade och varför?
Ja, det kommer, egentligen är det någonting som vi pratade om för jättelänge sedan, Johan Lindfors, jag och min bror och några till. Och det handlar mer om att vi såg att forum var ett sätt att ställa frågor. Så tänkte man om man kunde göra något nytt där och öka kvaliteten hos utvecklare och lära utvecklare att bli bättre och att alla hjälps åt. Och då startade vi ett projekt som vi kallar för Bluebird som byggde mer på ett tvärtom mot forum. Alltså ett forum ställer man frågan men Bluebird var att man skrev svaret direkt och så kunde någon tycka till och säga att nej, men det här kan man göra bättre. Vid den tiden vi satt och diskuterade det här så var inte det riktigt kanske lämpligt att lägga ut. Alltså det var rätt tidigt så att det blev ingenting av det. Sen så nu med samma med Twitter och samband med massa andra sajter som Pasteit och bloggar, så såg jag att folk delar gärna med sig av kod och skrev på Twitter, titta på den här koden, och då tänkte jag att kanske är dags att försöka ta tag i det här igen och göra någonting av det. Så då startade jag, eller skapade den här sajten forcan.com, där utvecklare kan dela med sig av kod. Och jag ville göra något mer än bara dela med sig av kod. Jag ville skapa diskussioner kring koder. Andra kan ge feedback på annans kod. Man kan göra förbättringar, så kallad fork, av koden. Och självklart då fick jag koppla in det sociala mediet genom Twitter. Att man kan dela med sig på Twitter och Facebook och så vidare.
Och hur har det gått? Du har haft det igång i ungefär en månad, va?
Ja, lite mer än en månad. Det tycker jag faktiskt har gått ganska bra. Om man kollar, det är väldigt svårt när man kommer ut med en sajt att försöka sprida det. Det gäller ju att alla hjälps åt att sprida det. Hjälper inte bara att, jag kan ju till exempel inte bara sprida sajten själv. Men kollar man på antal användare, så är det rätt många användare som är registrerade. Och många som är nyfikna. Och jag har sett att det har kommit in kod från olika folk lite till och från. Mer kod än vad jag trodde faktiskt, så det är jättekul.
Kan du se ungefär vartifrån, vilka länder de kommer?
De kommer från runt om hela världen. Det är både amerikanare, indier, svenskar, norskar. Så det är lite allt möjligt.
Hur tycker ni andra? Jag tycker det kan vara lite svårt att visa upp kod. Men det är kanske bara jag som är lite konstig.
Jag tycker det är rätt spännande. Jag använder mig av Stack Overflow en hel del. Och egentligen då byggde på samma idé som ni pratar om, att man har frågorna snarare än, eller svaren snarare än frågorna, vilket är en väldigt intressant idé.
Ja, Fredrik, vad är skillnad mot Stack Overflow och Forcan?
Stack Overflow handlar mer om att ställa frågor och få snabba svar, och på så sätt också självklart dela med sig av svaren till andra. Forcan är tanken att man hjälper varandra att skapa bättre kod. Man kanske kommer på en idé, en kodsnutt som man vill dela med sig. Det är inte bara att dela med sig till andra, utan det kan vara att man vill ha den sparad någonstans som ett litet repository av kod, som man kan återvända och hitta sin egna kod och klippa ut den och klistra in den i andra projekt, för att egentligen bli mer produktiv. Någonting som jag inte gillade på forum och sånt var ju de här copy and pasters, som jag kallar dem för. De bara kopierar kod och klistrar in det, så funkar det. Och det som är intressant om Forcan är att den egentligen är ju den gjord för dem också. Att de som vill kopiera och klistra och få saker att funka, så att det är lite spännande egentligen.
Du är lite, du är mot dig själv alltså helt upplevt.
Ja, precis.
Men Fredrik, kan man säga att det är lite grann som att, nu vet jag själv har gjort många gånger, skrivit bloggposter lite för min egen skull, att kunna ha det som ett repository där jag kan hitta tillbaka till vad jag själv har gjort ibland. Men ja, att man här samlar det på ett ställe.
Ja, grejen är så att jag märkte också att det ligger kod överallt. Man söker på söktjänster och så hittar man kod utspritt där folk delar med sig. Så kan du skriva en base repository, så kan du skriva en factory för Entity Framework eller en Hibernate. Och då tänkte jag att istället för att det ligger utspritt, varför inte försöka samla på ett och samma ställe? Och där folk kan också ge förbättringsförslag på den koden och diskutera. Så att tanken med Forcan är ju att försöka samla kod på ett ställe, och jag har ju stöd för att kunna länka till de här koderna i sina egna bloggposter. Så min blogg till exempel, de senaste inläggen, så hämtar jag kod direkt från Forcan, så jag lägger in då på mina bloggposter.
Vad smart, det skulle jag nog behöva. Kan man lägga in kod även om det bara är exempelkod istället för att det är smart kod?
Alltså du kan lägga in precis vilken kod som helst i Forcan. Tanken är ju, alltså det behöver inte vara, det kanske är så att du kommer på en idé kring att, ja men det här tycker jag var lite snyggt, undrar vad folk tycker om det, så kan du lägga ut det på Forcan, så tanken är att man ska starta en diskussion kring det. Det gäller ju då att folk vågar diskutera och argumentera kring kod. Man har ju sett att vissa inlägg har vi sett att folk har vågat, och vissa har de inte kanske vågat lika mycket på.
Jag tänker på det, precis, diskutera och sånt, det är ju sociala medier, och vi har ju Danway som är vår sociala medieexpert, som till och med varit på den här ön. Vad var det nu igen?
Det var ute på Kärö.
Och var det Swedish
Sweden Social Webcamp hette det. Och det var väl en 2 dagars unconference som de kallar det. Tvärtemot vad en vanlig konferens brukar vara helt enkelt.
Och där med unconference att träffas och mötas och diskutera lite mer i avslappnade former. Hur många utvecklare var det där? Min fråga här är egentligen Danway och er andra, det är, vad, om vi ser oss som utvecklare, har vi någon nytta av sociala medier?
Jag tycker jag har genom att kommunicera med andra systemutvecklare så får man utbyte av idéer och man får möjlighet att dela på både kod och på framförallt kring idéer. Så att det tycker jag utnyttjar rätt så mycket faktiskt. Både sådana som 4chan och Stack Overflow och Twitter och Facebook till viss del också.
Så du har fått igång en diskussion på Twitter eller några tankar som du har fått utifrån Twitter-flöden och så?
Absolut.
Danway, använder du Twitter på det sättet eller är det mer för att...
Jag använder det både för att samla in tankar och idéer också för att dela med mig av tankar och idéer. Och det är väl det som är väldigt häftigt med Twitter. Att det både går så snabbt och samtidigt också till så många över hela världen. Och man kan starta en konversation med någon i Indien och sen så kanske någon från USA hoppar in och kommenterar någonting. Så det tycker jag är styrkan.
Det är lite intressant också att Twitter är nästan det snabbaste nyhetsmediet just nu. Oavsett vad vi pratar om egentligen. Så det är ju ett oerhört snabbt, det är ju nästan det snabbaste sättet att få information idag.
Problemet är att man måste vara hela tiden intresserad för att hinna med flödet när det snurrar fram över skärmen.
Om det är något riktigt stort eller något väldigt viktigt som dyker upp så märker man även om man inte har koll på Twitterflödet 24 timmar om dygnet. För det är oftast något som man märker på trenderna eller hashtaggen hamnar på någon trending topic. Och många retweetar samma sak så jag tror inte man missar det allra viktigaste eller det allra spännande.
Så ni tror inte att Twitter är en fluga då? En humla kanske? Nej? Ingen som vågar säga någonting. Fredrik, har du varit?
Nej.
Du börjar ju ett litet företag nu. Du behöver ju börja tänka på sociala medier på riktigt.
Ja, men jag vet inte, så om man kollar på livslängden på Twitter så kommer det nog finnas kvar ett tag. Men jag tror att det kommer ju finnas andra personer som kanske har andra idéer som kommer på idéer utifrån Twitter och gör något ännu bättre senare. Och det är bara frågan när det händer.
När vi ändå talar om Twitter så skulle jag vilja tipsa om någonting som heter The Archivist som är... Det är en tjänst som Visit Mix-teamet står bakom. Det är de som hanterar det här runt omkring den här stora Mix-konferensen. De har gjort en arkiveringsfunktion som körs på Windows Azure där du kan välja att arkivera dina tweets och också få upp visualiseringar och sen kunna få ut det här datat och göra egen data mining utav det också. För det är ett problem med Twitter att det är väldigt flyktigt. Och man har ingen lagring av alla de här tweetsen och kan liksom inte få något grepp om all den här informationen. Men det kan man med The Archivist. Archivist.visitmix.com. Vi tar väl naturligtvis med länken kanske i posten till den här.
Det ska jag försöka komma ihåg. Kan man inte säga så här också att open source är egentligen ett socialt media? Jag menar att vi delar på kod mer än vad vi har gjort förut. Är det ingen som? Jag tänker på dig Håkan bland annat. Du har ju ett open source-projekt på gång. Vi ska gå över och prata om det strax här.
Men det kan man väl säga att det är en typ av sociala medier kanske man inte kan klassa det som. Men det är definitivt ett nytt sätt att dela på... intellektuellt material mellan varandra som jag tycker är oerhört intressant och oerhört lockande.
Men är det inte lite så också att du gör det också för att träffa folk och hålla kontakt med folk? Det är inte så roligt att göra ett projekt själv.
Absolut, visst är det så.
Men vad är det för projekt som du jobbar med? Nu har vi pratat om Fredriks Forecan och jag har sett just på Twitter ibland att du har twittrat lite om någonting. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, jag jobbar med ett litet projekt som jag kallar för Visual Whip, Visual Work in Progress. Och det är tänkt som en digital Kanban-board som inte egentligen är begränsad till varken en skärm på en dator eller till en specifik process, utan tanken är att den ska visualisera på väldigt många skärmar på kanske flera datorer, så att man får en digital whiteboard där man kan se hur man ligger till i sin arbetsprocess, som till exempel sin scrumprocess eller en mer kanban-orienterad process.
Och alla de där processerna består egentligen av att ett antal kolumner och sen är det någonting som far emellan de kolumnerna. Är det så jag uppfattar din work-in-process?
Man kan enkelt säga att det är en digital variant av en whiteboard med post-it-lappar på med ett antal kolumner eller rader. Och min tanke är att de här kolumnerna och raderna är knutna till exempel en fråga i Team Foundation Server. Och på det sättet så behöver man då inte binda den till en specifik processmall, till exempel som Conchangos Scrum for Team System eller MSF for Agile eller CMMI, MSF for CMMI eller liknande.
Men finns det inte sådana? Det finns ju mer Conchango som du nämnde precis har ju sin taskboard och jag vet att det finns andra. Vad är det som gör att du vill göra en egen?
Man kan väl säga att det är två huvudanledningar. Det ena är att de jobbar inte så jättemycket med tydliga visuella signaler. I ett kanbansystem så försöker man använda tydliga visuella signaler när man förstår om man har tagit på sig för mycket arbete eller om det finns mer kapacitet.
Till exempel det att man inte kan lägga in hur många lappar som helst rent fysiskt på en, som jag sett. Det är ett typiskt visuell signal, va?
Exakt. Så att min idé är att man med en, i det här fallet en platshållare, man visar ett visst antal fasta plasthållare som finns tillgängliga på tavlan. Och när de är fulla så får man en tydlig visuell signal att det är fullt. Eller när det är tomt så ser man att det finns kapacitet kvar. Så det är den ena delen. Och den andra delen är att många av de här, som till exempel Conchangos scrumboard, då, har bara stöd för att visa på en skärm. Och då om man inte har tillräckligt hög upplösning på sin skärm så är det väldigt svårt att se antingen överblicken eller detaljerna. Så min tanke är att man ska kunna använda den på väldigt många skärmar. På det sättet kunna visa både överblicken och detaljerna.
Är det liksom, parallellkopplade skärmar som man kan ha efter varandra på något sätt för att...
Ja, eller staplade på höjden eller på tvären eller hur man nu känner för det.
Intressant. Finns det här så att folk som lyssnar på den här podcasten kan ladda ner eller se någonting?
Jag är inte riktigt redo för det än, men jag har bloggat lite grann om det på min blogg.
Du har hela natten på dig.
Exakt. Så att, men jag skulle tro inom de närmsta veckorna så kommer det finnas någonting tillgängligt.
Vad bra, och är ni intresserade så sök på Håkan Fors blogg eller så kommer vi att kanske ta upp det på våra bloggar, så håll underrättad. Vad var det hette nu ens? Jag bara nämnde igen. Så vet.
Visual Whip.
Okay, Visual Whip, det låter lite whiplash, men det är inte så du menar, va? Bra, jag tänkte faktiskt att vi... skulle gå över på lite nyheter till att börja med här nu eftersom vi har hört vad vi har för oss. Och jag tänkte faktiskt gå över direkt på Dunway. För du håller ju på med en sak nu som kommer att släppas den här veckan. Du kanske ska släppa det är ingen nyhet, men jag tänkte jag försöker hålla folk lite i spänning. Kan inte du berätta vad som händer den här veckan?
Yes, ni kan cirkla in onsdagen den 15 september i era kalendrar. För då släpps betaversionen av Internet Explorer 9. Och det har skapats en webbsida just för det här eventet då, och det ligger på beautyoftheweb.com. Jag tror den finns en svensk version .se.
Ursäkta, vad sa du att länken hette?
Beautyoftheweb.com.
Guri?
Beauty.
Beauty? Okej. Nu hänger jag med.
Beautyoftheweb.com. Och där står datumet, och man kan lägga till en liten så här påminnelse i sin Outlook-kalender. Och då klickar man på den så kan man få en liten indikator på ungefär när under dagen eller kvällen som det blir som det kommer släppas.
Mm, spännande. Och du kan ju naturligtvis fortfarande inte ens om vi hotar dig säga någonting, eller?
Nej, det man får veta kan man läsa om på bloggarna.
Men Danve, jag vet ju vart din kanin bor.
Just det.
Ni andra, är det någon som har studerat Internet Explorer 9? Tycker ni att det är spännande eller känns det som en... Okej. Robert eller Fredrik eller Håkan? Oj. Det skulle jag alltid ha frågat kanske.
Jag tycker det är jättespännande med den nya kompilerade JavaScript-stödet och att man försöker dra nytta av grafikprocessorn i datorerna för att kunna få upp prestandan på sidorna. Och sen tycker jag givetvis det är jättespännande med stödet, förbättrade standardstödet som är, jag kan tänka mig att det blir ett lyft när vi så småningom lyckas få ihjäl IE6.
Ja, vi får se hur länge det tar visserligen. Robert?
Nej, jag håller med Håkan, och det som är helt tydligt är ju att Microsoft satsar väldigt starkt på HTML5. Jag menar, vi säger att vi ska bygga den webbläsaren som blir mest standardstödjande och som kommer dessutom att exekvera HTML5 kod snabbare än alla andra webbläsare. Så att det är ju vårt tydliga mål. Och det är rätt intressant.
Vi kunde ta upp den gamla frågan som jag såg senast i tidningen förra veckan, att Silverlight och HTML5 är tydligen som katt och hund, i alla fall enligt vissa tidningar här. Vad tycker ni om det? Du, Fredrik och Robert, ni som båda jobbar med Silverlight, och även du, Danve, förstås.
Man får se hur det ser ut i framtiden. Det är jättesvårt att säga nu. Det är ju utvecklarna som väljer vad de vill använda sig av, mer eller mindre kan man väl säga. Men när man kollar på Silverlight och HTML5 så tycker jag att HTML5 idag är ju mer eller mindre som Silverlight 1.0 var. Vilket innebär att Silverlight ligger ju långt före HTML5 just nu. Sen får man ju se vad som händer i framtiden. Men kollar man på rik funktionalitet så tycker jag att Silverlight ligger bra till just nu. Men man kommer ju troligtvis kunna göra väldigt, väldigt mycket med HTML5 där man inte behöver Silverlight också, självklart.
Ja, jag håller med. Jag menar, samtidigt som man kommer kunna göra väldigt mycket mer med standardiserad HTML än vad man har kunnat tidigare, så är det lätt att glömma bort vad som finns i Silverlight idag. Och dessutom så kommer man ju fortsätta utveckla Silverlight-plattformen i en rasande fart. Och man jämför lite grann vad som finns i befintlig version av Silverlight med någonting som kommer vara, de första delarna kommer vara färdigstandardiserade 2012 förhoppningsvis. Det är ju så att innovationen går ju alltid mycket snabbare än vad standardiseringen hinner med. Sen så är standardisering väldigt viktig för att kunna möjliggöra totalt plattformsoberoende till exempel. Men Silverlight är ju en en utvecklingsplattform med utvecklingsverktyg som gör att jag definitivt tror att man kan vara mycket mer produktiv än vad man på inom en ganska lång framtid kommer kunna vara om man utvecklar HTML5 för HTML5 webbläsare. Men därmed inte sagt att jag tycker att de här liksom står i skarp kontrast till varandra. Jag tror att de här teknikerna kompletterar varandra alldeles ypperligt. Och jag kan till och med tänka mig scenarion där man i en Silverlight-applikation använder sig av HTML5-funktionalitet till exempel. Så jag vill inte riktigt se det där som svart eller vitt. Men det är klart, det blir ju roligare rubriker på IDG om man, man spetsar till det lite grann.
Tror ni att... Jag känner mig så orolig för att det snarare inte kommer bli en HTML5-standard utan det blir någon de facto krigsstandard och sen kommer det vara samma problem igen.
Så problemet inte jag ser med de här HTML-standarderna, det är delvis som Robert sa, det tar väldigt lång tid innan de egentligen släpps. Och problemet för oss som jobbar med webb, det är ju att olika browsers kommer implementera de här i olika takt. Och det skapar enligt mig stora problem. Jag kommer ihåg när Internet Explorer 6 kom, som många inte gillar nu, och jag kan förstå. Det fanns ju massa bra grejer där som inte fanns i andra browsers som man ville utnyttja, och sen kom en annan browser med andra features, och så till slut var man i det här problemet och träsket med massa browser som stödjer olika saker hit och dit. Och jag tyckte själv var väldigt jobbigt, så nu är man lite tillbaka där, känns som, där man har HTML5 i vissa browser, och även HTML5 är inte klart ännu, så det är intressant också att se hur folk implementerar sina browsers egentligen. Och visst, man kan få till lite häftiga saker och sånt, men jag är lite orolig att det kommer bli problemen att släppa olika versioner av browsers hit och dit som nu när standarden är under arbete.
Det är tur att vi har sådana ramverk som jQuery och liknande som kan hjälpa oss lite grann på traven i alla fall.
Som abstraherar upp oss en liten nivå. Håkan, du är ju ute och konsultar. Är det någon sån här användartekniker? Hur är det med kunder? Pratar de HTML5 eller vet de om det?
Ja, det tycker jag väl. Och det är framförallt på den mobila sidan som jag tycker att det är väldigt mycket HTML5-prat. Däremot så på vanliga desktop-sidan så är det väl inte riktigt lika vanligt, tycker jag inte.
Fredrik, är det din erfarenhet också som konsult ute i verkligheten?
Jag tycker inte så många pratar just om HTML5 utav de kunder jag har arbetar med, utan det är faktiskt väldigt mycket Silverlight. Väldigt många som går över till Silverlight. Många som väljer att ersätta WPF med Silverlight, och för att de vill lägga ut till flera så att de även kan köra Silverlight via en browser. Så att jag har inte riktigt fått det här att HTML5 är så jättestort hos de kunde jag arbeta med.
Danveig, du som också är ute och pratar både Silverlight och IE9, hur upplever du snacket?
Det är väl väldigt delad, men jag håller med både Fredrik och
Håkan.
Robert här.
Jaha, Robert.
Att de löser helt olika applikationsscenarios. Så beroende på vad man vill göra på sin webbsida eller sajt, så ska man välja teknik därefter. Själv så tycker jag att det pratas väldigt mycket om HTML5, både på sociala medier och ute i verkligheten. Till exempel eventet som vi kommer vara på nästa vecka, Disruptive Code, så kommer det vara ett väldigt stort fokus på HTML5 just. Så det är ett tips för er som är nyfikna på att höra mer om den kommande webbstandarden bland annat.
Ja, bra, det ska jag skriva upp här så att vi kommer ihåg det. I alla fall, det var den 15, alltså på onsdag. Redan på torsdag så lanserar vi ju en annan sak, och det är vår officiella version av Windows Phone 7-utvecklarverktyg. Vilket jag tycker är jättespännande, och nu har vi tyvärr inte Johan Lindfors på tråden här. Han kunde inte vara med här på kvällen. Jag tänkte fråga honom lite om han visste vad det var för nyheter i den verktyget. Jag vet att vi har fått mer kontroller, bland annat för att få de här panoramic och kunna gå i sidled med olika skärmar och såna här saker. Men mer har jag tyvärr inte hunnit sätta mig in i riktigt. Jag tror att det är mycket stabilisering och emulatorn som är bättre naturligtvis. Så både verktyget i Visual Studio och i Blend. Är det någon av er andra som har någon koll på vad som händer den 16 med de här verktygen? Danve eller Robert kanske?
Nej, jag har väl inte hunnit kolla på det mer än det du sa. Så jag ser fram emot att kunna få ladda ner och installera det verktyget så jag kan komma igång med min lilla poker-applikation som jag håller på att utveckla. Just nu så är jag i och för sig väldigt inne just i spelomgångar och pokerhandsevalueringsmetoder och sådär. Så att jag har inte riktigt kommit till det där gränssnittsmässiga än, men...
Okej. Okay. Danve, har du någon koll? Jag tänker mest på Blend kanske. Om du vet att det ska vara några nyheter där.
Nej, jag har faktiskt inte hunnit kika så mycket på det. Utan jag sitter fortfarande med beta-versionen och så. Mm.
Spännande. Det var de nyheterna vi hade den här veckan. Och nu tänkte jag att vi ska gå över lite till event. Och Danve har berättat om det första eventet som heter Disruptive Code. Danve, du kan väl berätta lite mer om vad det är och så.
Ja, det är 21-22 september är det, och det kommer vara här i Stockholm. Och det är en konferens med fokus på webbutveckling, mobilutveckling, entreprenörskap och så vidare. Så det är ganska blandat men ändå väldigt fokuserat om man kan säga så.
På Tekniska museet, va? I Stockholm?
Just det, ja. Och det är en nordisk webbkonferens då.
Och sen har vi ju i november, nu har vi bara större konferenser. Ni får gärna också Fredrik och Håkan, om ni har mindre konferenser som ni vet om eller event, så hojta till så tar vi det också. Men jag tänkte nu berätta om Teched i Berlin som är i början på november. Varför jag berättar om det är naturligtvis att jag tycker att det är jättespännande att ni ska åka dit. Jag tror att Robert ska åka dit, eller hur?
Jag kommer åka dit, så håll utkik efter mer information om roliga saker som vi kommer hitta på plats.
Jaha, du kan inte berätta någonting nu?
Inte riktigt än.
Okej. Men det vi kan berätta i alla fall, det är att vi nu har släppt seminarierna eller sessionerna och vilka som är talare på dem. Så att i den här shownoten så finns det länkar till den sajten. Robert, har du hunnit titta någonting på innehållet?
Jag har väldigt, väldigt snabbt varit inne och kollat och Beat Schwegler till exempel är en av talarna. Han kanske inte är så där superkänd, men han är en av de skarpare som jag känner till vad gäller våran cloud-plattform, vilket är intressant. Rent generellt så har ju just cloud-spåret ett väldigt stort fokus naturligtvis. Jag vet faktiskt inte vilka som var keynotes. Jag vet inte om du känner till det, Dag.
Nej, jag har inte hunnit sätta mig in i det. Jag ska ju tyvärr då på nästa konferens som är samtidigt, som är Öredev. Så att jag kan tyvärr inte åka på Teched som jag faktiskt hade riktigt längtat fram till efter att inte åkt förra året. Så Öredev har vi också en konferens mer i Sverige då. Sen tänkte jag på en sak som jag faktiskt har sett Håkan twittra om lite då och då. Jag undrar riktigt lite vad det är, så jag ska fråga Håkan vad det är. Jag vet att det är någonting med Sumpa Lean Coffee varje vecka. Jag har inte vågat åka dit, eller rätt sett vågat. Jag bor oftast, jag är i Farsta, så att jag är lite långt att åka. Vad är det för någonting?
Vi är några stycken som är intresserade av Lean, Agile och Kanban, som har en liten diskussionsgrupp onsdag morgonen ute i Sundbyberg mellan 8 och 9:30 ungefär.
På ett speciellt café, vilket då?
Det var en bra fråga. Kino tror jag de heter. Vi ska kolla här vad de...
Ja, Café Kino på Nybergstorg 4, ser jag.
Precis. Och alla som är intresserade är välkomna. Bara dyka upp. Under hela perioden. Man behöver inte vara där precis klockan 8 och man behöver inte vara kvar hela vägen till 9:30. Och sen så har vi en liten bokklubb också där vi just nu läser David Andersons Kanban-bok och för lite diskussioner om de kapitlarna vi läser.
Spännande, jag skulle gärna vilja komma med faktiskt. Så 8 på onsdagar, så 8-9:30 och du bjuder på fika. Ja, bra. Sen skulle jag vilja faktiskt annonsera någonting som vi inte har gått ut med offentligt än, och det är att vi kommer att ha Tech Days nästa år, den 29-30 mars. Så jag vet inte ens, jag tror att det heter Tech Days 2011, eller hur, det måste du göra. Vi är så vana vid att säga 2010. Vi vet inte ens vad det heter än riktigt. Så fräscht är det. Men vi kommer alltså att köra Tech Days den 29-30 mars. Och det kommer nog vara ett ändå bättre koncept än vi hade tidigare, även fast vi fick väldigt positivt förra året. Och Robert, ska du jobba någonting med Tech Days? Nej, det vet jag inte än.
Jag kommer nog vara involverad på något sätt.
Det kommer vi nog alla att vara. Så att börja redan nu och fila lite på sessionsinlägg om ni vill vara med. Jag tror att jag kommer vara ansvarig för cloud-inlägget, så vill ni hålla på, eller för cloud-tracket eller någonting sånt som det kommer att heta, så vill ni smöra mig så går det bra redan nu.
Får jag tipsa om två andra små event som, om jag spolar tillbaka bandet lite grann, för du hoppade fram där lite snabbt till november och täcked.
Jag är så förväntansfull.
Jo, det ena är att det är ett Svenug Örebro sammankomst, och det här är på kvällen den 30 september, och det är hostas av K3 Nordic, och ni som är medlemmar i Svenug, ni har redan fått en inbjudan till det här. Ni som inte är det går in på www.svenug.se, blir medlemmar direkt och kommer på den om ni bor i Örebro-trakten. Så det var på kvällen den 30. Sen så faktiskt håller jag ett till seminar. Och det här är ett Windows Azure och ASP.NET MVC-fokuserat evenemang, ska jag säga. Där jag kommer prata lite grann om Windows Azure, och Mikael Söderström kommer att prata om ASP.NET MVC. Sen kör jag också ett Windows Azure-event på morgonen samma dag, den 30 september, tillsammans med Björn Eriksén från Connecta. Och det här eventet är på Connecta. Så ni får hålla utkik på bloggar och Twitter efter en inbjudan till det också, som kommer komma snart.
Men då vill jag också passa på att berätta att jag ska faktiskt ha ett Svenog-event i Göteborg den 15, nu på onsdag. Och det kommer handla om MVC 3.0 och Razer, den nya Vue-motorn. Och samtidigt kommer jag faktiskt prata om HTML5 och SVG och de nya grejerna som finns där och framtidens webb.
Allt webb?
Yes.
Och då vill jag ta och inmäta att jag ska vara på Svenog i Skåne, rätt sagt i Malmö, den 16 september och prata om Entity Framework. Så Svenog händer det mycket saker på. Du Fredrik, kan man fråga vem som vann den här MSDN-utlottningen ni hade? Eller är det inte klart än?
Grejen var så här, om jag ska vara ärlig, så var det faktiskt ingen som visade något större intresse kring det. Så att, vad jag kommer göra nu på onsdag är att jag kommer faktiskt låta ut 3 stycken till de som kommer på Svenog i Göteborg.
Vad är det du kommer låta ut? Nu måste jag bli så nyfiken. Säg en till. Du ska låta ut ett MSDN-abonnemang alltså?
Ja, en Visual Studio 2010 Ultimate 3 stycken.
Oj,
ja, det är stort.
Det är nästan så jag skulle åka ner.
Ja, det som är intressant också är att det kommer massor av elever också till det här eventet. Så det kommer bli väldigt mycket folk där, så det är rätt kul också.
Jättespännande. Innan vi avslutar så tänkte jag att jag skulle införa en liten ny avdelning på MSDN Radio, och det är avdelningen Visual Studio Add-ins. Och varför jag gör det är ju att i nya versionen av Visual Studio, Visual Studio 2010, så har det kommit en ny tool, kan man säga, som heter Extension Manager, där man kan då ladda ner olika add-ins av olika slag som hjälper det till inuti Visual Studio att göra det ändå mysigare att jobba där. Så jag tänkte faktiskt överlämna till Fredrik. Har du någon add-in du skulle vilja berätta om? Eller kommer du ihåg vad den heter ens? jag är en liten dålig övergång här. Men,
Productivity Power Tools tänker du kanske på.
Precis, för att varför jag säger så det är för att du twittrade om det igår tror jag.
Ja, just det. Nej, men jag tycker det verktyget är helt underbart. Med. Det som jag gillar mest är ju att den sätter färg på de olika flikarna så att man ser, om man öppnar ett kod från olika projekt så får de olika färger så att man ser till exempel, vilket ganska tydligt då, att den här koden tillhör ett specifikt projekt.
Sen finns det ju en ny solution navigator som då samlar ihop funktionalitet från massor som olika delar i Visual Studio och gör det väldigt smidigt i ett fönster. Jag tycker bland annat att det är skönt att kunna gå ner både på, om man har en klass som heter person så kan man klicka på den, så kan man gå ner på metodnivå och allting möjligt, så man kan söka och man kan se vilka filer som är öppna och inte sparade och såna här saker. Sen Fredrik, så finns det ju någonting där i som många av oss tycker är irriterade på. Nu vet jag inte vad du tror att jag kommer att säga, men jag tänker på Add Reference-rutan. Och den har vi ju förbättrat på olika sätt, men även i Productivity Power Tools har vi gjort den ändå bättre. Med sökfunktionalitet och annan möjlighet som vi inte har haft tidigare i standardutförandet. Är det någon annan som har en add-in? Håkan, du som sitter i Visual Studio dagligen. Är det något som du använder förutom Resharper?
Jag skulle säga det. Resharper kan inte leva utan. Nej, men Power Commands 10 tror jag den heter. Som är väldigt trevlig. Två funktioner som jag använder mycket. Det är den ena som kanske inte låter så märkvärdigt, men det är Open Containing Folder. Man kan gå till foldern för en fil i filsystemet. Eller en folder som det ligger i då. Men den absolut bästa, det är klipp och klistra referenser mellan projekt.
Och jag håller med om den. Den är fantastiskt bra. Så att det är två power tools. Ni får länkarna i show notes för det här avsnittet. Och som sagt, de är gratis, så det är bara att öppna Visual Studio, gå på Tools Extension Manager och sen söka på de här namnen så kommer du hitta dem. Så tills nästa vecka avsnitt så sug på dem. Innan vi avslutar så tänkte jag att jag skulle ta en nedladdning också som jag skulle vilja berätta lite om, och jag tar speciellt tillfället i akt nu eftersom Håkan Fors är med som jobbar mycket med Scrum och Lean och Kanban. Och det nedladdning som jag vill tala om, det är Microsoft Visual Studio Scrum 1.0, och det är alltså en ny processmall för Visual Studio. Så om man till exempel skapar ett nytt teamprojekt i Visual Studio så finns det i den här wizarden en länk där man kan gå till ytterligare processmallar än de som finns som standard, alltså MSF for Agile och MSF for CMMI. Och Microsoft Visual Studio Scrum är en ny mall som har poppat upp här, men jag måste erkänna att jag inte hunnit titta så mycket på den. Och Håkan, kan du berätta någonting? Jag vet att du har inte jobbat med den jättemycket heller, men kan du berätta lite vad det är för speciellt med den och också vad det är för förhållande till den mest kända Scrum-modellen, alltså den som Conchango har?
Vad jag har förstått, jag har inte använt en Skype till något projekt, men jag har tittat en del på den och det den är, det är att den är följer Scrum-terminologin bättre än vad Microsofts tidigare mallar gjort, som till exempel MSF for Agile och eScrum tror jag den hette. Den är också lite mer lik Conchangos mall Scrum for Team System, så som den var i version 2.2. Scrum for Team System version 3 nu, där har man valt att bygga ut och göra den lite mer anpassad för lite större och fler team, vilket också gör att den blir betydligt mycket mer komplicerad. Så att ska man komma igång med Scrum i ett Scrum-team och inte ha jätteavancerade saker, så tycker jag att den är nog en av de bättre mallarna just nu faktiskt.
Mm. Spännande. Som sagt, det finns så möjligt att ladda ner den. Det är också gratis, så gör det gärna om ni är intresserade att titta. Och jag tror att också att det finns väldigt bra dokumentation på MSDN-sajten, så man kan komma up to speed med den. Så tack så mycket Danvej och Robert, Fredrik och Håkan för att ni tog er tid att en måndag kväll så här, klockan är lite över 10 nu, att prata med oss på MSDN Radio. Så jag tänkte avslutningsvis att vi har ju pratat mycket om Twitter, så jag tänkte naturligtvis att vi måste, som alla moderna människor idag, berätta våra Twitter-taggar. Och med det sen så säger vi hej då. Så min Twitter-tagg är alltså Buzzfrog, Robert,
R. Folkes,
Danway,
Danway Tran,
Håkan,
Hakan Fors,
och Fredrik,
Fredrik N.
Tack så mycket, och tills vi hörs igen, koda vackert.
Ja, tack själv. Jag vill bara fråga Håkan en grej.
Ja.
Snabbt. Jag har ju den David Anderson Kanban, för jag har ju infört Kanban i det projektet jag sitter i. Eller med lite Scrum Touch också.
Ja.
Jag har ju också den Lean Agile-boken. Jag undrar om inte det var du som svarade på det någon gång på något Twitter-inlägg. Att, det var någon som gjorde att den läste också den. Men har du något tips på någon annan bra bok?
Det beror på vilken riktning du är intresserad av. Och Scrumban-boken ifrån... Corey Laddis är jättebra.
Okej.
Och sen så har David Anderson skrivit en bok tidigare som heter Agile Management. Där han pratar om hur man applicerar Theory of Constraints på mjukvaruutveckling. Som är väldigt tekniskt men oerhört intressant.